Ja, du.
Jo, du. Döden, döden.
Döden, döden, döden. Ja, men när vi började tänka på det här så var det ju faktiskt därför att både du och jag har haft en sån här period av hypokondri, faktiskt. Det var där det började. Men när man liksom är så där otroligt, plötsligt tror man att det är fel överallt. Och man har kramper som man aldrig haft förut, och det ena med det tredje. Och så började vi prata om det. Eller var jag som sa att det kanske har med att dödsångesten har med livsångesten att göra.
Det tror jag också. Jag tror att det är så där att när man blir 50 plus så tänker man, och det är en del av livet som är förbi. Och man får den där, jag får nog den där känslan av, eller skräcken av, men det är väl inte slut än. Det kan väl inte ta slut nu. Jag blir liksom rädd. Och jag har verkligen haft sådana ögonblick när jag tänker att nej, men nu är jag jättesjuk. Nu, jag har varit helt övertygad om att detta är över nu. Och så har jag liksom känt på den där sorgen och tänkt att ja, så tänker man ju på barnen. Det är det första. Alltid barnen. Och sen också det andra är just det här. Kan det här verkligen vara allt?
Men jag tror att det är det som man liksom tänker, att som om man skulle komma fram till en punkt där liksom nu är det nu. För den där känslan av att kan det här vara allt? Så tror jag nästan alla människor som känner, som står på liksom på vägen över, tror jag. Var det bara det här?
Var det bara det här? Nej, men man vill ju inte känna så.
Nej.
Men då tänker jag så här, i just den stunden, vad tror du att du skulle ha ångrat?
Oj, vad svårt. Jag tror att jag skulle ha ångrat att jag inte hade levt livet fullt ut. Och det
Och
tror jag
då
har att göra med rädslan för döden, har att göra med rädslan för att inte våga leva livet helt ut. Och sen vet inte jag riktigt vad det är att leva
inte jag
fullt
heller,
ut.
men jag tror också att jag hade haft den där hemska känslan av att ha slösat bort tid.
Ja.
Att ha slösat mitt liv.
Ja, precis. Jag har en sån läskig känsla som kommer till mig ibland. Det är sådär att liksom, när man som barn så går man igenom sådär, oj, då, nu är det min födelsedag. Så stor upplevelse. Sen blir man tonåring och så blir man det. Och så tar man studenten. Hur kände, och nu har jag gjort det. Man liksom betar av grejer. Och så gifte jag mig första gången. Och så fick jag mitt första barn. Och så fick jag det. Och så skilde man. Så man liksom betar av livet sådär, va. Och så fyller man 50. Man har gjort det också. Och jag bara ryser nu när jag pratar om det. För sen är det liksom, det är inte så många grejer kvar att göra. Alltså, av de där stora upplevelserna. Man har liksom checkat av. Den känslan är så läskig, tycker jag.
Den är jätteläskig och lite spännande.
Ja, för det gäller
För
att
att
vara försiktig med tiden.
det gäller att vara väldigt försiktig med tiden. Men sen tycker jag också att man kan känna att om den tidigare delen av livet var väldigt mycket så här bocka av, så finns det ju någonting, i mina bästa stunder så kan jag känna så här, det är en aning berusande att inte ha en aning vad den här tiden ska bli. När jag var yngre tänkte jag att den här tiden, det är ju bara en dödens väntrum på något sätt. Då var man ju liksom ointressant. Men jag
Tvärtom
tror.
känns det ju som att man ska liksom skärpa smaklökarna,
Ja.
skärpa synen, skärpa hörseln, skärpa alla sinnen.
Och det känns så här, jag kan tänka så här, jag får inte dö förrän jag har lyckats med det.
Nej.
Så kan jag känna. I den här hypokondrin.
Ja.
Så kan jag. I den här hypokondrin, som man hoppas är en hypokondri, så kan jag tänka just den tanken. Jag vill ha levt innan det är dags. Jag vill att jag ska ha känt det.
Men det är ju livet. Ska vi spela? Jag måste spela något livsbejakande, tror jag.
Ja.
It's cold around me. Det kanske inte var så uppåt, men den är så fin.
Den här är jättefin.
Det är som en bön till livet.
Mm, precis. Men har du annars haft mycket dödsångest i ditt
jag
liv?
Jag har haft det hela mitt liv.
Det är sant.
Till och från.
Alltså, jag har tänkt att du ska dö.
Ja, konstigt nog så fick jag det mindre när jag fick barn.
Ja, det är ju konstigt.
Som barn hade jag enorm dödsångest. Mm. Enorm dödsångest. Ja, men alltså, jag har pysslat mycket med döden, tycker jag.
Och när du tänker på det, vad är du rädd för då?
Ja, men det undrar jag också. Jag undrar egentligen vad det är. Jag tyckte att jag blev mindre rädd när jag var nära en av mina bästa vänner, Viveka Seldal, som försvann för några år sedan. Tyvärr alldeles för tidigt. Men då var vi några vänner som var nära henne den sista tiden. Mm. Väldigt liksom nära innan hon försvann över. Och det var så stillsamt och lugnt på något märkligt sätt det där. Det är nog det närmaste liksom dödens rum som jag har varit. Usch, man får sån ångest när man pratar om det. Det är så läskigt.
Ja.
Det finns ju liksom, först är det ju rädslan för döden, sen är det döden. Men sen är det ju sorgen, och det är ju något annat.
Mm.
Utan det är liksom, jag läste nu när Birgitta Stenberg gick bort i augusti, så stod det om det sista hon sa. Och det har fastnat så i mig. Det står så här: nu är det här. Nu är det här. Alles is gut.
Mm.
Det är bara som kort rad, men som liksom är, jag tror, du vet inte, det kändes så lätt. När jag läste om det.
Och det är ju någonting väldigt trösterikt, tycker jag, att höra att någon säger så i den stunden.
Liksom. Ja.
Men jag tänkte på, jag höll min pappa i handen när han dog, och jag kände just hur pulsen avtog.
Mm.
Och det här med döden, det är ju någonting i dödens närhet som gör att sinnena skärps.
Ja.
Det finns en väldigt kraft. Det finns någon sorts kraft i döden. Liksom, hans liv försvinner, men han, liksom, det är någonting som kommer tillbaka till en själv.
Mm.
Men sen tänker jag också om döden, att det här ett år av magiskt tänkande, den här John Didions bok.
Mm.
Det som är så bra med det där, det är att det finns ju någonting med döden som är så ofattbart, så att även om man inte är religiös eller tror på ett liv efter detta, så liksom blir det, hamnar man lätt i ett typ av magiskt tänkande ändå. Jag vet att jag till exempel har känt en typ av tröst i att okej, min pappa är död. Alltså den dagen jag dör så finns han på andra sidan.
Ja.
Jag kommer inte vara ensam. Den där tanken är ju egentligen jättekonstig. Jag menar, på ett sätt tror jag
eller
inte på det där.
Eller
alldeles självklar. Men det jag menar är på något sätt att det finns någonting i döden som man inte tänker på med förnuftet. Man liksom lämnar sitt jordnära, den biologiska varelse som man förmodligen är. Och som inte alls kommer uppleva det endaste dugg efter man har dött. Det är ju på sätt och vis min tro, min rationella tro. Men sen är det som att nej, jag kan inte hjälpa att jag glider in i ett magiskt tänkande, en magisk tankevärld när jag börjar tänka på det.
Men det är
väl en underbar
tröst?
Ja.
Jag har alltid tänkt så att jag menar, livet är så finurligt konstruerat. Varenda blomma, varenda blad, allting liksom, varenda celldelning är så fantastiskt konstruerad. Det skulle bara vara slut. Det är för simpelt, tycker jag.
Ja.
Jag tycker det är alldeles för simpelt. Sen hur det ser ut. Jag tycker det är så fantastiskt att det finns ingen som kan veta.
Nej.
Det finns ingen levande människa som kan lära oss.
Nej,
finns ingen som kan veta.
Hur ser du då på döden? Ser du döden som någonting? Kan du se döden som ett sorts ljust rum? För det finns ju någonting med döden som är så mycket mörker. Det är liksom jord och kista och slut. Och sen finns det här väldigt ljusa, det här att man ska liksom öppna och himmel och ja. Hur ser du på döden då? Är det liksom döden för dig någonting mörkt, bara mörkt och dystert? Eller
nej.
Kan du kan, när du tänker på din egen död, kan du tänka någonting ljust
alltså, då
också?
Då tänker du på andra sidan eller
ja,
dit jag ska?
Ja, på
liksom.
Något sätt. Ja. Fast,
jag vet. Det är jättekonstigt. Det är jätteläskigt att prata om faktiskt. Jag tror aldrig jag har pratat om det någonsin i hela mitt liv. Men jag tror jag ser på det med tillförsikt. Att jag kommer inte vara ensam. Jag tror att det kommer någon att hämta och med ett ljus, tror jag.
Mm. Jag tror också det. Det är just det. Och grejen är att jag tänker så här, när den dag jag dör, då lämnar jag ju den här förnuftiga biologiska varelsen.
Mm.
Det är ju någonstans den som dör. Så att det kanske är som du säger. Man liksom hämtas upp av någonting. Och jag menar, det finns ju enorm... Man tror ju på... Man kan ju verkligen tro på sagor.
Eller? Ja, men precis.
Och det här är en sorts saga.
Ja, det är en saga.
Det, ja, precis.
Som en religion inte tro kan på vara den? En saga. Mm. Som...
Nej, men du...
Nej, men jag tänkte om du har tänkt på musik till din begravning.
Ja. Det har jag ju lite. Alltså jag har ju tänkt på flera. Jag har ju liksom föreställt mig hela upplägget på något sätt. Och så tänkte jag länge så här. Ja, men, plötsligt så blir det så här att även i döden ska man försöka vara lite märkvärdig. Och det var någonting i det som tog mig emot och tänkte, varför ska jag vara det? Varför ska jag? Mm. Och då tänkte jag så här, ja, men det finns en sån där sorgemusik som jag tycker är väldigt vacker. Och det är en sån som man brukar spela. Och så tänkte jag, varför ska jag vara annorlunda? Och, ja, och det är den här.
Mm. Vi har en till diskjockey idag.
Mm.
Jag kommer att sitta och fnissa om du dör för mig. Eller därför.
Du tycker att det är lite för melodramatiskt.
Nej, jag tycker det är roligt. Eller sorgligt, jättesorgligt. Det är därför jag blir så fnissig.
Pernilla, du får sluta. Du får inte komma på min begravning om du...
Jag kommer gråta jättemycket. Men du, varför ska du...
Det här tycker jag är vackert och sorgligt. Och så tänker jag det är lite så här melodramatiskt.
Mm.
Men sen tänker jag också så här, jag vill inte att folk ska, i alla fall inte de som står alldeles för nära att du kommer skratta. Men ens barn, nej, uff. jag vill inte. Då tänker jag så här att det ska vara någonting som också är lite glatt. Eller inte glatt, men...
Jag tycker att du har planerat jättebra.
Utan det ska vara... Då tänkte jag på den här.
Den är lite gladare, tycker
ja.
Jag.
Ja. Den här tycker jag är lite gladare. Och den här kan de spela när man ska gå ut eller någonting sånt. För ja. Då kan de känna att...
Lite som bröllop.
Exakt! Det här är faktiskt som man brukar spela på ja. Bröllop. Och det kanske är lite makabert. På något av dina bröllop. Nej, men den kanske är så.
Men det blir nog jättebra. Det är lite oövertygande. Men jag tänkte ju att jag skulle då ställa mig samma fråga. Och så började jag fundera på vad en begravning är. Och för vem den är. Och då började jag tänka att begravningen är ju för de efterlevande. Det är ju ett sätt att sörja. Det är ju ett sätt att bearbeta sorgen.
Precis.
Därför tänkte jag att jag ska inte alls planera någon musik för min begravning. Så ska de som är...
Att de ska få göra det.
Det är ju de som är kvar.
Ja, det är ju en rätt bra tanke. Fast jag tänker
de
så här att,
präglar mig med den musiken som de tror eller som de tycker... Nu ska jag spela upp någonting som är...
Ja, men, som jo, jag, men det måste man få säga det apropå just att de ska välja. För samtidigt så tänker jag så här att det kanske är ändå att man... Det kanske är jag som liksom hela tiden vill säga en sak till innan det är över. Men annars tänkte jag så här att om jag har skrivit en liten spellista så här, den sista hälsningen.
Men det kan ju vara kul också. Men då kan jag säga så här, ni får bestämma själva. Fast jag vill att det ska vara så här. Vänta.
Ja.
Ja. Här tror jag är sorglöst, jag vet inte. Varför är det så?
And you whispered to those in pain that you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here, along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will.
Men vad är man tycker det är så sorgligt här egentligen? Tänker jag, vi har det här är alltså livesändningen från Dianas begravning. Och vad jag läser in, vad som är sorgligt här, jag var så fruktansvärt berörd av den här. Men det är ju hennes liv.
Ja.
Eller hur? Det är ju livet.
Att det var tragiskt.
Att vi liksom fick sånt
eller vi uppfattar det som tragiskt.
Slut. Ja. Och att han sjunger där samtidigt som de andra sitter där i publiken. Det är liksom publikhavet. Alltså det finns någon sån där... Och det är också en ung människa som dör. När liksom, när man har levt hela livet och är färdig på något sätt, då...
Just det.
Då är det ju inte lika... Eller man kan ju inte liksom värdera sorg i liksom... Men då känns det ju mer naturligt.
Ja. Jag tänker ofta att den där skräckkänslan man kan ha just det här att inte få vara med.
Mm.
Den rädslan är ju så stark i alla möjliga sammanhang. Alltså ända som man är liten, det här att inte få vara med. Man vill alltid vara med.
Mm.
Och den känslan just när man tror att man ska dö eller sen så småningom om man får vara medveten om sitt eget döende att just stå inför det här att liksom ana hur livet fortsätter men veta.
Det kanske är tvärtom, man kanske får vara med på det där partiet där borta på andra sidan.
Ja, försöka tänka så. Men kände du så med Viveka? Hade du känslan av att hon var på väg någonstans?
Mm. Väldigt mycket.
Ja. Inte som ett slut, utan just på väg.
Ja. Ja, det är fasiken svårt att prata om. Alltså. Det är så
det.
Intimt.
Det är väldigt intimt.
Intimt, vad det är. Det är något konstigt med det. Alltså det. Man ska nog låta det vara det.
Ja.
Det finns en dikt som alltid liksom kommer, som jag tycker är så himla... Som Jacques Verup har skrivit. Mm. Som är en sång också. Men den är så tröstrik på något sätt. Hur sval en sängen ska bli. Och natten finns inuti. Hur doft en morgonens ljus. Du tillhör mig. Hur tomt en rummet ska bli. Och kylan finns inuti. Hur långt en glädjen far bort. Du tillhör mig. Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig. Hur tung handen ska bli. Och sorgen finns inuti. Hur matt en livslågans sken. Du tillhör mig. Hur trött en rösten ska bli. Och glömskan finns inuti. Hur svagt en pulsarna slår. Du tillhör mig. Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.
Det där är så fint tycker jag, att du har, just att man har varit med om någon man inte kan, och att man inte
kan förlora. Liksom, nej, det är ju så.
Ja.
Har man varit med om en människa så kan man aldrig förlora den.
Nej,
man förlorar
precis.
Den här i livet och i sin jordliga kropp. Liksom. Ja. Men jag tycker alla människor som har försvunnit, och det är ju också någonting som ingår i livet, att vi ska förlora människor.
Mm.
Det är ju inget vi kan vaccinera oss mot. Vi kommer förlora människor. Vi kommer förlora nära. Vi kommer förlora våra föräldrar. Vi kommer förlora... Alltså det ingår ju.
Ja.
Men även om vi har förlorat dem, så har vi kvar dem.
Precis, men det är precis den känslan som jag hoppas så innerligt att jag kan ge dem som står mig nära.
Mm.
Att även om jag försvinner så finns jag kvar. Att jag finns kvar som någonting som är bra för dem. Jag vill inte vara en sorg. Eller det är man väl på sätt och vis. Men jag vill ju inte liksom vara en sorg hela tiden. Utan jag vill ju vara någonting som är ljust. Och jag vet ju själv, människor som har gått bort eller dött i min närhet, att de kan finnas kvar som en typ av samtalspartner i ens huvud.
Precis.
För att man känner dem så väl.
Ja.
För att man känner dem så väl, och man kan liksom slås av... Man är med om någonting och man kan liksom tänka att det här vill man berätta om. Mm. Eller det här vill man fråga till råds om. Och så har man den där. Då har man just varit med om någon.
Verkligen. Jag har upplevt det också med roller som jag har gjort. Alltså sådär, när jag liksom på något sätt gått in i min farmor. Det här är lite farmor och det här är lite mormor.
Ja, så
att man
liksom
lånar lite från dem som karaktärer.
Jo, men det kan jag också göra när jag skriver ihop figurer i en bok. Att jag märker att det här är ju... Att det
kan
vara
de ju väldigt närvarande.
Precis.
Och väldigt tydliga.
Mm. Mycket så.
Jag tänker på en sån här knäpp. Om vi nu ska börja närma oss livet. Liksom.
Ja.
För det här, meningen med det här är ju att försöka ta vara på livet. Ta vara på den här stunden vi går här. Och så tänker jag på min gamla svärfar. Han sa så här, eller ex-svärfar eller vad det nu är. Han var en gammal snickare, så hade han ett tumstock.
Mm.
Så la han ut till att tumstocken. Så liksom, det blir så tydligt när det är en lång tumstock. Så här, okej, jag har levt dit. Det är det här kvar. Då blir det väldigt tydligt med hur mycket det är kvar.
Ja.
Och jag tänker så ofta på... Jag försöker faktiskt tänka på det också medvetet med arbeten och så. Att välja, liksom yrkesmässigt, välja vilka filmer jag vill göra och så. För det tar 2-3 år att göra en film när man går in i en process. Tänker liksom, Det är att vara försiktig med sina val.
Exakt, precis.
Att man ska du inte slarva att, bort det. Nej. Därför att man har inte så många filmer på sig.
Nej, nej, precis så börjar
utan
man
att vara bitter, utan
mer.
Att vara... Ja, det, jag nej, tycker det är bra faktiskt. Att spänna till, liksom, mm. spänna till mm. sinnena. Mm. Spänna till, liksom, medvetliggöra.
Man vill inte slarva med tid. Men jag tänkte på det här uttrycket som du sa, leva sitt liv fullt ut. Att det är det man ja. Skulle ångra. Och så började jag tänka så här, för jag håller ju verkligen med om det. Att är det någonting som jag är rädd att jag skulle ångra om jag skulle dö imorgon eller om jag skulle dö snart. Det är just den känslan. Och att inte ha följt, min litat på min egen röst. Mm. På min egen intuition. Men det är svårt att veta det där.
Exakt, sånt när du säger det. Så tänker jag så här, finns det någon som då är nära att gå över till andra sidan? Som känner det? Mm. Som kan man känna det, tror du? Eller är det själva livet? Alltså känna, nu, jag är klar. Jag har gjort precis... Men ja, kanske man kan göra.
Jag vet inte, ibland tänker jag så här...
Undrar det.
Det fanns ju en känsla som var mer närvarande hos mig när jag var yngre. Alltså det här från... Jag kommer ihåg till exempel såna här känslor som när jag sprang, när jag skulle gå och handla första gångerna i mitt liv själv. Mm. Alltså det fanns en väg som var utan gata att gå över, utan jag skulle springa till snabbköpet. Och den här känslan när jag var själv och så sprang jag till affären. Och det var en sån här enormt stark känsla av frihet och duglighet och jag var kapabel. Ja. Och liksom hela livet låg framför mig. Alltså det var en sån berusande känsla. Och just sådana sorts känslor där när man känner att liksom nu det kan, så där kan man ju inte gå omkring och känna igen.
Nej, men jag menar vad det jag menar, man gör det vid varje den här stora stegen i livet som börjar med en liten språngmarsch liksom. Ja, men sen blir det ju första barnet, alltså förlossning, alltså allt det där, de där stora skedena i livet. Mm.
Men frågan är då vilka språngmarscher man kan ta nu.
Jo, precis.
Med rullatorn så små.
Ja, det här det, kanske är det.
Det här kanske är det.
Nej, men vad fan, det är det ju på något sätt. Vi pratar om någonting som är oerhört svårt, oerhört viktigt. Men för att försöka närma oss livet, försöka närma oss en känslighet, en ärlighet. Är inte det? Alltså,
Alltså, men att det finns någonting... Jag vet inte riktigt själv på vilket sätt jag ska förhålla mig till död. Alltså, det finns ju någonting i som gör att man måste... skämta också.
Ja. Verkligen. Ja, men det är det där liksom... När livet var... Alltså, jag kommer ihåg de där veckorna när Viveka var så sjuk och vi liksom var där hos henne. Och det, man, det jag kommer ihåg mest nu, det var den där praten om... Alla samtal om jordnära grejer. Hur man lagade världens bästa ugnspannkaka, till exempel. Ja, man hade vet sådana där grejer. Och det var otroligt nära livet hela tiden. Men och mycket skratt också i det där.
Samtidigt, för ibland tänker man så här som att liksom döden skulle göra en själv eller andra till någon annan människa. Men liksom, livet pågår och man är den man är. Och det fick jag en sån här insikt om när jag läste i en bok som, av en som heter Claes Britton som skrev Min mamma är död. Och i den boken så finns en lång intervju med en läkare som heter Ulla Zachrisson som håller på med sån palliativ vård som det kallas.
Ja.
Och hon säger så här.
Vad säger du? Ja.
I lidandet inför döden är vi alla lika olika som vi annars är som människor, berättar Ulla. Ett av de få mönster som går att känna igen hos de lidande och döende är att personliga karaktärsdrag är tydliga även i dessa svåra sista faser av livet, då dessa karaktärsdrag ofta dras till sina extremer. En människa som har varit orolig i livet är i regel orolig också i sitt döende. En lugn person är ofta lugnare. En människa med stora kontrollbehov kan möta döden med ilska och frustration. En egocentrisk människa kan projicera sin ångest på andra, medan en generös och oegennyttig människa kan gå genom lidandet in i döden utan att förlora sin kärlek till medmänniskorna eller intresse för och välvilja mot omvärlden. Det vackra och det fula i människorna kommer i dagen under den slutgiltiga prövningen.
Gud, vad intressant.
Ja, Det där fick mig överhuvudtaget tycker jag var intressant när jag läste den här intervjun om döden, att jag kände att jag vågar nästan inte vända blad. För att det slog mig verkligen då. Det var oerhört sällan man pratar om det här. Och samtidigt så tänkte jag så här, det är klart att det måste vara så. Att man är den man är.
Ja, det är klart.
Att det är det på något sätt så är det som jag har ändå haft någon sorts konstig uppfattning utan att den har varit helt genomtänkt. Så jag har ändå haft någon konstig uppfattning om att man liksom glider in i döden och att man då skulle liksom lite bli en sån här som döende människor är på film. Du vet. De ligger och är så här stilla och säger kloka saker och
men du är klok, Helena. Du kan säga en massa kloka saker. Men jag tycker det är den tanken, det där att vi är den vi är. Alltså, jag tycker den är så fascinerande. Ju äldre jag blir så kan jag känna den där lilla flickan som var rädd när hon var 3 år. Eller ledsen. Det är samma känslor som jag har idag. Samma känslor kommer jag ha när jag är 90. Känslorna är de samma.
Det är så
det
sant.
Det tycker jag är så enormt fascinerande. Ja. Och vad är det? Är det de här 21 grammen liksom som ska försvinna sen? Eller liksom den där, hur man kan känna sig liksom sviken, förnedrad eller någonting som 3-åring. Och så är det exakt samma sak. Exakt samma kvalitet, samma känsla.
Ja. Och exakt samma längtan efter att få springa den där promenaden.
Ja, precis. Bara att inte benen kommer
och känna den där känslan av frihet, duglighet och mening på något sätt. För man har ett uppdrag.
Ja.
Men då är det lite för att om man tänker på, man har ju sidor av sig själv som man tycker bättre om och sidor av sig själv som man tycker sämre om. Och då tänker man så här, liksom det här som att döden skulle vara någon typ av sanningens minut.
Mm.
Vilken sida av en själv kommer och liksom ta över?
Tror du det är en sanningens minut?
Nej, det kanske inte är. Man kanske ligger och försöker behärska sig in i det sista.
Ja. Och nej, men jag tänkte på,
och vad trevlig alltså, och lite till besvär.
När man föder, liksom föder ett barn, den där första blicken som man aldrig glömmer. Alltså den
nej,
där
det glömmer man
ögonen
aldrig.
Som är alltså en gammal själ. Ja, någon som bara tittar på en på ett sätt som är alldeles så där.
Ja.
Från någon annanstans och sen blir en bebis. Det är ju ett moment
det
där som är
sant.
Så inbillar jag mig att det är samma sak fast åt andra hållet liksom. Oj. Ja, vi måste ha lite musik tror jag.
Ja.
Nu, något sånt där lite, det går inte att ta på att ha något för hurtigt här.
Bara en enda ros på ett evigt klänge, så är livet trist vara länge. Men underbart i kort, alldeles för kort. Följer du ödets väg genom dunkla gränder, når dig solen en glimt i sänder. Ty underbart i kort, alldeles för kort. Var sommaräng du finner bara en lyckoklöver någonstans.
Det här är ju lite den.
Mm.
Jag var lite deppig, men var lite sorglig. Men lite är det där att man finner bara en lyckoklöver. Det är ju samma känsla av det där ruset. Den där små punkterna vi pratar om.
Just det. Men det där ruset, om man tänker, det är ju inte så där jätteofta kanske som man har den där, den där wow-grejen. Mycket är ju vardag och liksom, och just om man pratar om det här att leva fullt ut. Mm. Hur gör man det en vardag? Är det liksom
upp och hopp och jodla?
Upp och hopp och jodla.
Och ner och köpa nybakt bröd. Frukost på sängen.
Jag försöker verkligen få tag i den här känslan. Vad är det?
Ja, jag menar verkligen att bara att du och jag sitter och pratar om de här sakerna, så tror jag att det händer någonting. Det gör det i alla fall i min kropp. Det händer tankar, det händer i mitt huvud. Ett litet, man vrider kanske tankarna en aning åt något håll. Du kommer gå ut genom den här dörren och inte vara densamma som när du gick in.
Det är sant.
Alltså, för att man har lyft på några lock.
Mm.
Det är väl de små, små sakerna. Jag hörde ett program på radio också om det där att äta medvetet. Alltså, jag tror att det handlar om medvetliggöra allting. Alltså, om vi nu pratar om skärpa sinnena, så var det där att sitta framför en tallrik, titta på maten, ta fem andetag, ta en tugga, lägga ner. Och så prövade jag det. Alltså, man äter ju så fort allting. Allting ska gå så fort för man har 15 saker över. Bara den där, titta på maten. Det var jättespännande.
Det är jättebra. Och just när du säger så här att du kommer gå ut genom den här dörren. Då vet jag precis innan så hade jag någon sån här känsla när vi pratade om det här. Att jag nästan föreställde mig hur jag skulle gå härifrån. Och att jag skulle ha någon sorts skjuts i mitt sätt att gå. Att det finns ju någonting när vi pratar som man blir så här. Man fyller sig själv med någonting. Att,
men apropå vänskap igen, apropå spegling, vad man kan hjälpa. Alltså, det är ju spännande. Samtal är ju jättespännande.
Ja.
Trösterikt, tycker jag.
Och det är ju någonting, alltså det som man kan känna just när man pratar om döden, det som är ofrånkomligt på ett sätt, det är ju att i döden finns en förfärlig känsla av ensamhet. Alltså det här i att man föds och dör ensam.
Som vi aldrig kan göra något åt.
Man kan aldrig göra någonting åt det. Och det är väl någonting där som man känner att när man talar om döden så här som vi gör, så finns ju någonting, även om man gör det ensam, så är man ju inte ensam om att en dag dö.
Nej, precis.
Så att det är ju någonting att man talar i det som gör att man faktiskt känner sig mindre ensam i det.
Ja.
Men tänk, om du skulle liksom fantisera var du skulle stå i din dödsruna eller på din gravsten.
Ja. Liksom. Hon försökte leva i nuet.
Ja, precis.
In i det sista. Försökte hon leva i nuet.
Eller man kanske vill ha en hälsning. Sådär, en sån där hej, puss och kram.
Hej då,
har det så bra. Ska vi enas om det? Hej då, har det så bra.
Ja, det tycker jag låter bra. Hej då, har det så bra. Det är det jag menar.
Ja.
Vakna på morgonen. Bara tänka, Aretha Franklin.
Say a little prayer med Aretha Franklin avslutar våra egna rum med Pernilla August och Helena von Zweiberg. Producent var Roger Dackegård och våra egna rum görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.